I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Det finns ett ord för mig så kärt, så fast och så anammansvärt, till själens liv och hälsa. Att Jesus världen synder bar, att han i världen kommit har, det fallna till att frälsa. O nådens evangelium, att han som rövaren ett rum i paradis förunnar, sig över mig vakunna. O Jesu Davids son, till dig min blick, mitt hjärta vänder sig, och mina händer sträckas. Gör ångern sann fast den är sen, och två mig från det synder ren, av dem min själ befläckas. Ett villat får som funnet är, ack till den frälsta jorden bär, på hulda herde armar, o du som dig förbarma. Så tackar vi dig, vår trofaste himmelske Gud och Fader, i Jesu Kristi vår frälsares namn, för att vi får vara samlade på detta sätt också denna dag. Tack att vi äger den yttre friheten, så att vi får vara samlade utan störande moment till det yttre. Men Herre, du vet också att djävulen, han vill störa och komma in i våra hjärtan för att förhindra ditt ords verkan hos oss. Han vill plocka bort ordet ifrån våra hjärtan. Men Herre, förbarma dig över oss denna stund. Och tack Herre att vi har redan fått höra ditt ord. Och för det in i våra hjärtan så att vi kunde behålla det. Att det får tala till oss både i lag och evangelium. Så att vi blir avslöjade i vårt inre. Med den stora bjälken, vår egen synd och skuld. Men att vi också får öppnade ögon för det stora som har skett i Kristus Jesus till vår frälsning och salighet. Det som har skett för hela världen. Det fullkomliga offret som är framburet en gång för alla. Och som gäller för alla synder och för alla syndare. Ja, för oss alla som är samlade här. Dröj kvar hos oss Herre nu vid avslutningen av denna mötesdag. Var oss nära för ditt eget namns skull. Amen. Vi ska läsa några verser ifrån Hebreerbrevets fjärde kapitel. Vi läser där de 10 första verserna i Jesu namn. Låt oss därför, då ett löfte står kvar, att inkomma i hans vila, frukta att någon bland er må befinnas ha blivit tillbaka. Ty vi har fått det glada budskapet så väl som det, men dem gagnade inte det ord de hade hört, emedan de inte hade genom tron blivit införlivat med dem som hade hört det. Ty vi som tror får inkomma i vilan efter vad han har sagt, så som jag svor i min vrede, de skall inte inkomma i min vila, då likväl verken var fullbordade, allt ifrån världens grundläggning. Ty han har någonstädes sagt om den sjunde dagen, och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. Och åter här, de skall inte inkomma i min vila. Emedan det således står kvar att några inkomma dit, och de som först fick det glada budskapet inte kom därin för sin otros skull. Så bestämmer han åter en viss dag och säger, idag, genom David så långt därefter, så som förut är sagt. Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Ty om Josua hade fört dem till vilan, skulle han inte ha talat om en annan dag därefter. Således står en sabbatsro åter för Guds folk. Ty den som har kommit in i hans vila, han har också fått vila från sina verk, lika som Gud från sina. Amen. Helige Herre Gud, helga oss i denna sanning, ty allt ditt ord är sanning. Amen. Alldeles i början av vår bibel läser vi ju om skapelsen. Vi finner där de mäktiga orden i Första Moseboks första kapitel. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. Och så ser vi där hur Gud skapade ljuset. Det var det allra första. Gud sa, det var det ljus, och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott, och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton, och det blev morgon, den första dagen. Ja, vi ser där hur Gud också redan ifrån början inrättade, så att säga, dygnets timmar, dag och natt. Och sen var det då utifrån denna uppdelning av dag och natt som han fortsatte att skapa under de sex skapelsedagarna. Och det är väldigt trostärkande för oss att se detta här i början av hans skapelse, att han började med att inrätta dagen och natten. Och därför så behöver vi inte, som så många i våra dagar gör, försöka att omtolka det som här står, som verkligen står skrivet, att Gud skapade på sex dagar. Och att det är frågan om sådana dagar som vi nu har och upplever, som Gud här inrättade allt ifrån början. Vi har ingen orsak att tolka detta annorlunda eller försöka att få det till att överensstämma med vår tids vetenskap. Det är Guds ord som är sanning. Det är det som gäller. Och det kan vi lita på, att precis så som det står skrivet, så är det också. Och så har det skett. Om vi sen läser vidare i skapelseberättelsen, så ser vi ju att Gud inte från allra första början skapade solen och månen och stjärnorna, utan det kom senare. Ljuset fanns alltså tidigare. Det fanns från början, och inrättningen av natt och dag, det fanns redan ifrån början. Så fortsatte Herren sitt skapelseverk inom dessa sex dagar, och sedan så vilade han ju på den sjunde dagen. Om vi då går till det andra kapitlet här i Första Mosebok, så står det ju där att Gud fullbordade på sjunde dagen sitt verk som han hade gjort, och han vilade på sjunde dagen från allt sitt verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk. det som Gud hade gjort när han skapade. Det inrättade Gud således också sabbatsdagen eller vilodagen. Så den är där redan ifrån början. Den inrättades i samband med den vecka när Herren skapade allting. Då välsignade han den sjunde dagen och helgade den. Och inrättade den som en vilodag och sabbatsdag för alla tider. 6 arbetsdagar och 1 vilodag. Det är det som Gud har gett oss. Och tänk vilken välsignelse att vi har fått sabbatsdagen. Att vi har fått en vilodag som Gud såg att vi behövde för vårt liv här på jorden. Det är verkligen en välsignelse. Någonting att ta vara på. Vilket ju människor i allmänhet inte gör i denna tid. Utan man betraktar alla dagar lika. Men Gud har inrättat det så. Och han vill att vi skulle akta på sabbaten. Och det finns ett parallellställe lite längre fram i Moseböckerna som särskilt understryker detta. Och det står att läsa i andra Moseboks 31 kapitel. Där säger Herren så till folket: så håll nu sabbaten, ty den skall vara er helig. Den som ohelgar den skall straffas med döden. Ty var och en som på den dagen gör något arbete, han skall utrotas ur sitt folk. 6 dagar skall arbete göras, men på 7:e dagen är vilosabbat, en Herrens helgdag. Och vidare, den skall vara ett evärdligt tecken mellan mig och Israels barn. Ty på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord. Här har vi det klart och tydligt. På 6 dagar gjorde Herren himmel och jord. Men på 7:e dagen vilade han och tog sig ro. Det är detta som Gud själv har uppenbarat för oss. Och egentligen så behöver vi inte veta mer om detta än det som Gud har sagt i sitt ord när det gäller skapelsen och den inrättningen som han har gjort med sabbatsdagen. Men nu läste vi också något annat här i Hebreerbrevet. Och det är ett mycket märkligt förhållande som vi möter där. Men det är inte skilt ifrån skapelseberättelsen, utan det hör nära samman med det som vi har läst i första Mosebok. Det är alltså frågan om frälsningsverket. Guds frälsning genom sin son Jesus Kristus, som också är någonting som är fullbordat, precis som skapelsen är fullbordad och Gud vilade från sitt verk, så är också frälsningsverket fullbordat. Och Gud vilar nu liksom ifrån detta sitt verk. Då vår frälsare har sagt: det är fullbordat, det är fullkomnat. Då är det också verkligen färdigt och gjort. Ja, vi ser här ett mycket märkligt förhållande. Då det är den tredje versen här i vår text, i Hebreerbrevets 4:e kapitel, står att verken var fullbordade allt ifrån världens grundläggning. Och vi förstår av sammanhanget här att det gäller just frälsningsverket. För det var ju så med israeliterna att de vände sig bort i otro ifrån sin Gud. Och det var otron som gjorde att de inte kom in i det utlovade landet. De kom inte in i vilan, i sabbatsvilan. Därför att de vände sig bort ifrån Gud i otro. Och då står det att Herren säger: Jag svor i min vrede, det skall inte inkomma i min vila. Och så kommer tillägget, då ändå verken var fullbordade allt ifrån världens grundläggning. Så det fanns möjligheter också för dem att bli saliga. Därför att verken var fullbordade från världens grundläggning. Och så gällde det för alla under gamla testamentets tid också. Att de hade samma frälsningsmöjligheter som vi har idag. Därför att inför Gud så var frälsningsverket fullbordat. Så som ifrån begynnelsen. Och som vi läser i Uppenbarelseboken om hur Johannes ser det slaktade lammet som var slaktat lika som från begynnelsen. Inför Gud gällde det, var det fullbordat ifrån världens grundläggning. För Gud är inte beroende av tid eller rum, utan han kunde också från begynnelsen se detta frälsningsverk fullbordat i sonen, i Kristus, för hela människosläktet. Men så skulle ju detta också här i tiden fullbordas vid en bestämd tidpunkt då Gud sände sin son i världen. Han som var född av kvinna, född under lagen för att han skulle friköpa dem som var under lagen, att vi skulle få barnaskapet. Det skedde vid en viss tidpunkt i historien. Och när vi läser evangelierna särskilt så kan vi finna att det är noga angett vilken tid detta skedde på. Särskilt evangelisten Lukas anger ju särskilt tidpunkten för Jesu födelse, vem som var kejsare och så vidare, konung och landshövding. Det är noga utsagt vilken tidpunkt allt detta skedde. Det skulle nå sin fullbordan således också i tiden. Men inför Gud så gällde det ifrån evighet. Så kunde vår frälsare Herren Jesus Kristus utbrista därifrån korset på Golgata. Det är fullkomnat. Nu var verket fullbordat och så kunde han vila sig ifrån sitt verk. Ja, Jesus, han blev ju korsfäst, död och begraven. Och just på den sjunde dagen så låg hans kropp i Josefs nya grav. Han vilade från sina verk. På den sjunde dagen. Vi tänker oss den veckan som vi brukar kalla för den stilla veckan. Vid påsktiden. Så då fram till långfredagen. Här på eftermiddagen. När han gav upp andan. När han hade sagt detta. Det är fullkomnat. Då hade han arbetat. Färdigt. Nu kunde han vila från sitt verk. Och det var just på sabbatsdagen, påskaftonen, som hans kropp låg där i graven. Var det någonting som skulle fullbordas som inte kunde ske genom ett varde? Som när Gud hade skapat ljuset och sagt, var det ljus, så kunde det inte ske på detta sätt när det gällde släktets återlösning och friköpande. Nej, då fick Herren Jesus verkligen arbeta. Då fick han utstå någonting. Inte bara genom ett ord utan genom sitt arbete, sin möda, sitt lidande, sin död. Och det står i en sång från sångsamlingen Arnfeldts sånger. Så här, där det först talas om skapelsen i en vers. Vem är en sådan Gud som vår? Var finner man hans like? Hur hög och härlig ren han står ut i sitt allmaktsrike. När i en blink och med ett ord han skapar himmel, hav och jord och allt vad där sig rörer. Och detta Herrens storverk var fullkomligt gott och härligt. Och vi har inte här nämnt särskilt om det. Med människans skapelse, hur Gud skapade människan till sin avbild. Och han fann att det var mycket gott när det var färdigt. Också människan. Herrens storverk var fullkomligt gott och härligt. Men så fortsätter sångaren. Men ack, hur efter några dagar det skövlades förfärligt. Då blev det ont som för var gott. Och genom Adams fall och brott har världen syndig blivit. Det förblev alltså inte i detta goda tillstånd. Utan det kom någonting in där som skövlade. Förstörde det goda. Så att det som var gott, det blev ont. När det gällde människan. Och genom Adams fall och brott har världen syndig blivit. Men så fortsätter också sångaren. Och det är tröstefullt för oss. Vi behöver ej förgås. Ty Gud är människa bliven. Och i hans liv och död för oss är evig lösen given. Fullkomnat sade han till slut, så strök han hela skulden ut. Den detta tror är salig. Just den här strofen citeras ganska ofta när det är på den andra sidan i landet österut. Den får man höra ganska ofta. Men det är en väldig sanning. Fullkomnat sade han till slut, så strök han hela skulden ut. Den detta tror är salig. Det är salighetsläran koncentrerat i några ord. Ja, salig så som Adam själv och lika ren som Eva. Han tvagen är i nådens älv och får i Kristus leva. Så har han en förlossad själ till skänks av sin Emanuel, sin skapare och frände. Det är salighetsläran i några få ord. Vi behöver inte förgås. För Gud har blivit människa. Han har arbetat för oss. Han har gjort det möjligt för oss var och en att bli räddade för evigt. Och det är Guds vilja att så skulle ske. Vi kan se något på detta om vår frälsares verk, som vi har så mycket att ta fram ifrån den heliga skrift, både ifrån gamla och nya testamentet. Och vi kan aldrig tala för mycket om vad Jesus har gjort. Det är ett ämne som räcker till att tala om. Ja, det ska till och med räcka till i evighet och evighet för den himmelska lovsången som handlar just om detta. Men låt oss ta några ställen här. Först tänker jag på Filipperbrevets andra kapitel där det står om Herren Jesus Kristus, att då han var i Guds skepelse inte aktade så som ett rov att vara jämlik Gud, utan utblottade sig själv och antog en tjänares skepelse och blev lik människor och i åthäver funnen så som en människa. Han ödmjukade sig själv och blev lydig in till döden. Ja, in till korsets död. Vi brukar tala om hans görande lydnad och hans lidande lydnad. Hans görande lydnad när han i vårt ställe skulle uppfylla all rättfärdighet. Uppfylla lagen. Och då var hela hans liv här på jorden en uppfyllelse av lagen i vårt ställe. Allt ifrån det att han föddes såsom människa och in till dess att han dog på korset, så var det för att han i vårt ställe skulle uppfylla lagen, och det gjorde han. Och det är ju vår rättfärdighet. Det är ju det som är vår rättfärdighet inför Gud, nämligen hans gång till fadern, från fadern och till fadern. Men så också hans lidande lydnad, som är beskriven här särskilt i Filipperbrevets andra kapitel. Han ödmjukade sig själv och blev lydig in till döden, ja, in till korsets död. Varför gör aposteln detta tillägg? In till korsets död. Jo, därför att det var förbannelsedöden. Förbannade är var och en som hänger på trä. Det var den döden han led. En ställföreträdande död. Det kan finnas riktningar som talar om att Jesus är död. Men man gör det inte utifrån att det är frågan om en ställföreträdande död. Utan kanske för att han liksom visade sin kärlek till oss människor. Och därför var de gamla läsarna mycket noga med att när de talade om Kristi död, så gjorde man det tillägget att han har dött i mitt ställe. Han har dött i vårt ställe. Han har dött för oss. I betydelsen i vårt ställe. Det är ju, har ju funnits stora, omfattande riktningar, teologiska sådana, som har förnekat detta ställföreträdande lidandet. Och man menar då att Guds son behövde inte lida i människans ställe. Han gjorde inte det, utan han gjorde det bara för att visa sin kärlek till världen. Men det är viktigt för oss att betona detta, att han har lidit och dött i vårt ställe. Som aposteln skriver, att om en har dött för alla, så har alla dött. Han dog alltså vår död, som vi hade förtjänat. Och nu har det skett. Gud har utkrävt straffet för våra brott. Och det gjorde han för länge sedan. Det gjorde han för snart 2000 år sedan. Där på Golgata. Och därför kommer vi tämligen mycket för sent om vi nu idag skulle vilja frambära någonting såsom ett offer för våra synder. Det behövs inte, för det är redan skett för så länge sedan. En har dött för alla, och därför har alla dött. Och det står om honom i Romarbrevet 4:25. Att han är utgiven för våra synders skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Och lägg märke till att det är samma ord där som förekommer i båda leden. Utgiven för skull och uppväckt för skull. Det är alltså ett orsakssammanhang där. Orsak och verkan. Det var våra synder som var orsaken till att han gavs ut i döden. Och det var vår rättfärdiggörelse i Kristus inför Gud som var orsaken till att han blev uppväckt. Annars hade han inte blivit uppväckt. om man inte hade framställt hela människosläktet renat och rättfärdigt inför Gud i sin egen person, så hade han inte uppstått ifrån de döda. Men nu gjorde han det i sin person, i Kristus, ska vi betona här. För det är där det är fullkomnat. Vi säger det igen. Det är fullkomnat i Kristus. Det återstår ingenting att göra till vår salighet. Det är inte någonting som i det stycket förändras när vi vänder om till Herren, när vi kommer till tro eller så. Utan det är redan där ifrån Guds sida fullkomnat och färdigt. Och det står att kom till allt är nu redo. Kom, för allt är nu färdigt. Det är evangeliebud och budskap som han sänder ut i världen till oss här idag. Kom till det som är färdigt och gjort. Det är inte vad du kan uträtta och göra, utan det är det som han har gjort. Verken var fullbordade ifrån världens grundläggning. Han har arbetat färdigt, vår frälsare. Men det var en svår kamp, en bitter kamp, som vi aldrig här i tiden kan fatta eller förstå vad det innebar när han gick i ditt och mitt ställe. I Gamla testamentet så möter vi detta också hos profeten Jesaja i det 43 kapitlet. I de välkända orden där. Och då är det vår frälsare som talar. Det är Messias som talar. Inte har du, Jakob, kallat mig hit i det du har gjort dig möda för min skull, du Israel. Nej, det var inte vi människor som kallade på honom. Vi utvalde inte honom. Det var Gud själv som utvalde sin son. Han kallas ju för den utvalde. Han är utvald till detta ifrån evighet. Inte har du framburit åt mig dina får till brännoffer eller ärat mig med slaktoffer. Inte har jag vållat dig arbete med spisoffer eller möda med rökelse. Inte har du köpt kalmus åt mig för dina pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Nej, du har vållat mig arbete. Genom dina synder och möda genom dina missgärningar. Således så var vi med där. Och när Jesus korsfästes. Det var vi som var med och korsfäste honom. När han blev spikad genom händer och fötter och upprest på ett kors, så var det dina och mina synder som var orsak till det. Och så var det inte bara den kroppsliga smärtan, den var förskräcklig den också. Vi tänker kanske inte på det alltid. När vi ser kanske en vackert målad tavla av den korsfäste, så tänker vi inte på vad det innebär att hänga fastspikad, fastnaglad på ett träkors i händer och fötter. Och för bilden av detta, den är sådan som ju profeten Jesaja beskriver den också i det 53 kapitlet. Det är inte någonting som behagar att se en korsfäst gestalt hängande på ett kors. Men det gjorde han i ditt och mitt ställe. Men det var inte bara den kroppsliga smärtan, utan det var framför allt detta att stå inför en helig och rättfärdig Gud. Så som syndabäraren var räknad som syndare inför den heliges ansikte. Där i bestod hans lidande framför allt att drabbas av Guds vredes dom över synden. Tänk att du och jag, vi slipper det. Därför att han gick i vårt ställe. Har du tackat honom för det? Har du uppsänt en bön till din frälsare för detta att han har gått i ditt ställe och burit dina synder upp på korsets trä. Vi läser vidare här i Jesajas 43. Vad som blev följden av detta, hans arbete. Jag, säger han, är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull. Och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Det var väl ändå märkvärdigt. Är det här en Gud som talar på det sättet? Jag kommer dina synder inte mer ihåg. Ja, så talar Herren. Efter det att han har fått betalt för synden. Kan Gud glömma? Ja, det kan han. Han har glömt våra synder. Nämligen så som skuld inför Gud. Så är det borta. Det är kastade i havets djup, står det. Han ser dem inte mer. Ja, men då kunde det finnas räddning för vem som helst. Att kunna bli salig, ja visst. Här är det öppet för den uslaste träl. Att in i det helgaste gå. Vem som helst kan bli frälst, blott till Gud han vänder. Och Herren sänder ut detta bud i alla länder, till alla folk. Rövare, farise, syndare och fromma får till Jesus komma. Därför att syndaskulden är betald. Och det går liksom ett rop ut över världen, fastän vi har varit dåliga till att föra det vidare. Vi har liksom krånglat till det så mycket när det gäller evangelium. Men evangelium, det lyder ju så här också med en annan mening av vår frälsare, då han säger: människa, dina synder är de förlåtna. Ja, men det är väl här frågan om den troende. Då man omvänder om till Herren. Ja, vi kan tänka på den där lame som blev buren till Jesus. Det står ingenting om hans tro. Det står att de som bar honom, att Jesus såg deras tro. Men han var en eländig stackare som blev buren till Jesus. Och han säger: människa, dina synder är dig förlåtna. Tänk, det gäller precis vem som helst. Så att vi kan få säga detta till vem som helst: dina synder är förlåtna. Vi ska använda det på ett rätt sätt. Men det är en sanning. Det gäller vem som helst inför Gud. Så är synden förlåten. Det är inte alla som tar emot det och frågar efter det, utan de kan förakta det, förkasta det. Men det är likväl en sanning ifrån Gud. Dina synder är de förlåtna. Och det var en predikant som talade om detta vid ett tillfälle. Ja, det är väl kanske, jag tror det var på 1920-talet ungefär. På en stor konferens i södra Sverige. Ett friluftsmöte. Där många var samlade. Och det var också den ärkebiskop som då var i Sverige. Nathan Söderblom, kanske ni har hört talas om. Han var med vid det tillfället. Och om jag rätt underrättar så var det också en minister med. Han som stod bakom att katekesen togs bort ifrån skolorna i vårt land. Och han som predikade, det var Axel B. Svensson. Och han talade just över detta: människa, dina synder är dig förlåtna. Och han talade sen om detta vid ett senare tillfälle. Och då hade han fått reda på att när han hade predikat där vid det förra tillfället, så var det en ung flicka som efter predikan gick ut i skogen för sig själv och såg upp emot himmelen, och så ropade hon: människa, dina synder är och dig förlåtna. Hon hade fått syn på det. Hon ville tacka Herren för det. Bara dessa orden hade fått tala till hennes hjärta. Hon hade fått visshet om det, om syndernas förlåtelse. Och då säger Axel B. Svensson efteråt att den åhöraren blev allra kärast för mig vid det tillfället. Inte den där ministern, inte ärkebiskopen heller, utan den där flickan som hade fått syn på syndernas förlåtelse. För Jesu Kristi, Guds sons blod som renar ifrån all synd. För hon var salig i denna sin tro. Fullkomnat, sade han till slut, så strök han hela skulden ut. Den detta tror är salig. Och det är ju evangelium. Det är evangelium som föder tron. Där det predikas, så som det står skrivet, där föder det tron. Det har tron med sig. Så att en uttröttad själ finner vila hos frälsaren. Och vi har talat här om vilan, sabbatsvilan. Och vi ska avsluta med något vidare om detta också. Att få vila hos frälsaren i det som han har gjort. Jagad av lagen, han har kommit till korta med sitt eget och han måste ge upp, som vi hörde här inledningsvis, med den där bjälken där inne i mitt hjärta, i mitt eget öga, synden som är så stor. Men man måste ge upp. Men så kommer frälsaren och säger: människa, dina synder är dig förlåtna. Då föder det tron i hjärtat. Inte på den grunden att jag har kunnat avlägga synden eller göra bättring och omvändelse på ett rätt sätt. Nej, på den grunden att han har arbetat. Att han har gjort allt i vårt ställe. Det är detta vi får vila vid. Det är egentligen detta som är den rätta sabbatsvilan. Efter hans fullbordade verk så får vi gå in i den vilan. Vi behöver inte arbeta. Vi får börja där han slutade. Vi får börja med vilan i Kristus. Och det är det som de gamla så mycket såg. Vad det innebär att få vila hos frälsaren i hans sår. Och det finns många sånger som handlar om detta. Gamla läsaresånger. Till exempel en som sjunger: vid Jesu hjärta är min vilostad. Min trygga hamn där jag kan vara glad. Hur häftigt livets stormar rasar må, den hamnen är beständigt lugn ändå. För några månader sedan var jag i Västervik på östra sidan av Småland. Och före mötet så skulle jag hälsa på en vän där på sjukhuset. Jag hade just tänkt att föreslå den här sången där på mötet. Men hon förekom mig genom att också önska att jag skulle sjunga den sången. Eller vi skulle sjunga den tillsammans. Hon hade det så att vid Jesu hjärta är min vilostad. Min trygga hamn där jag kan vara glad. Och då var det inte, gjorde det ingenting med det yttre, med sjukdom och annat. Om man får vila i den fristaden, i den lugna hamnen. Han är den säkra grund som Fadern lagt. På honom och jag byggt, som ordet sagt. Från skulden fri, jag ej fördömas kan. Ty ende sonen är min löftesman. Nu är jag salig hur än det går. Min tro har fäst i hans sidosår. I liv och död han är mig god och huld. Han älskar bruden för sin egen skull. Väl växlar det för mig på livets stråt. Än blir det sång, en idel klagolåt. Känner vi igen det, månne? På vägen. Men under allt, i klar och mulen tid, han är dock själv min salighet och frid. Hans lov jag sjunga vill i fröjd och kval, som led för mig i Kidrons mörka dal, tills jag får somna ifrån sången här och vakna själv vid harpoklangen där. Då är det vilan för evigt där hemma hos Herren. Det står en sabbatsro åter för Guds folk, läste vi. Det är när vi är framme vid målet. Då får vi gå in i den eviga sabbatsvilan. Där är ju Jesus i himmelen. Vi får komma till honom. Tänk, rövaren där från Golgata fick samma dag vara med i paradiset. Ren och rättfärdig. Himmelen värdig. Så får också du och jag, för Jesu Kristi skull, ha det hoppet att få ingå i den himmelska vilan. Och det står också här, den som har kommit in i hans vila, han har också fått vila från sina verk, lika som Gud från sina. Amen. Herre, måtte ingen av oss gå bort i otro och förakta detta. Och genom otron utestänga oss ifrån den eviga sabbatsvilan. Då nu verken är fullbordade också för oss. Så som ifrån begynnelsen. Herre, det vore förfärligt om någon av oss skulle gå förlorad. Och det är alldeles onödigt. Alla är vi bjudna. Alla är vi kallade. Kom till det som är redo. Hjälp oss att inte bli borta. Välsigna oss alla som har varit samlade här denna dag. Och om vi får samlas också under morgondagen, så kom och var med oss. I din stora nåd och barmhärtighet, ännu i denna sena tid, för Jesus skull. Amen.